Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige.
Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion.
Hej kära vänner, välkommen till Mediumpodden. Idag är det jag Vivi som håller i den. Jag hoppas att ni haft en fin midsommar med fint väder, om det är det ni önskar er. Många goda vänner, eller kanske har ni varit i stillhet och bara känt efter vad ni har behövt för stunden. Det finns inga rätt och det finns inga fel, utan följ bara dig själv och din inre vägledning. Idag blir det ett avsnitt som jag hade i min gamla podd med Elinor Hedlund. Ett fantastiskt duktigt medium och en kär vän till mig. Vi pratar i det om onda andar och demoner. Ett ständigt aktuellt ämne som jag tror att vi alla behöver tänka till över ibland. Vad vi tror på och vad som är sanning och vad vi tror är sanning rättare sagt. Och reflektera över. Det tycker jag är väldigt viktigt. Så att man inte bara går på saker och ting bara för att någon har sagt det eller skrämmer upp sig i onödan och så. Så att det gäller att hitta sin sanning i det hela. Så jag hoppas att du får intressanta tankeställare eller infallsvinklar utav våran syn på det hela. Jag ska börja med att säga att vi båda pratar efter vår erfarenhet och den sanning vi har kommit fram till. Det behöver inte nödvändigtvis stämma överens med andra och andras åsikter. Utan ta till dig det som känns rätt för dig. Var och en får söka sin väg och hitta sin sanning. Eller hur?
Ja, jag är väldigt glad att du inleder så. Ja. För att det här är ju en djungel för alla människor. Vad är sant och vad inte? Och vi ger oss inte in i fel och rätt diskussioner. Nej. Men det här är mycket, mycket, mycket rädsla som florerar. Så att ja. Jag hoppas att vi kan ge ett alternativ. Precis. Till att vara rädd ja. För det som
vi finns. Har ju pratat om det här en hel del, du och jag, sinsemellan innan. Därför att vi får ju faktiskt en hel del mejl från rädda människor.
Oerhört rädda.
Och det känns ju oerhört trist, tycker jag.
Alltså det är så tråkigt. Alltså det är förnamnet, det är... Ja, det är så sorgligt, det som för mig och jag vet ju dig också är våra bästa vänner, våra bästa coacher, de som ger oss så mycket glädje. Det är en källa till enorm skräck för många människor. Mm. Det är sorgligt.
Anser du att det finns onda andar eller demoner?
När jag har använt mitt logiska tänkande så har jag tänkt så här att ja, men en del av oss väljer kanske här på jorden att vara väldigt... Vi fokuserar på det goda, vi ser bara det ljusa och så vidare. Och vi vill inte ge någon näring till något annat, säger vi. Men det är ju ändå ett faktum att vi får lov att inse att här på jorden finns det våldsmän, kvinnor. Det finns pedofiler, det finns is, det finns så mycket som är bedrövligt och som vi faktiskt skulle kunna kalla för ren ondska. Och när det kommer då till andevärlden så tycker jag det sunda förnuftet är att i så många dimensioner så finns det säkert... Både det ena och det andra. Det jag tycker är den ljuvliga skillnaden, i alla fall för min del då. Mm. Det är att i andevärlden kan jag välja på ett helt annat sätt. Mm. När jag är här uppe i Stockholm nu över helgen så vet jag att det är vissa tidpunkter och vissa ställen som jag är lite försiktig och kanske inte ens väljer att vara i närheten av. En sen kväll till exempel och så. Så i början av min karriär inom citationstecken så var jag med om saker, såg saker. Och jag fick råd av de som jag samarbetar med i andevärlden. Att den dörren kan du stänga om du vill. Det är ett val du gör. Du väljer vad du får in för energi. Och jag tror att många av oss medium som jobbar väldigt mycket med det här. Skulle ha tomtar på loftet om det skulle vara så att det var fritt
Absolut.
Inträde. Här kan vilka onda andar och demoner som helst komma. Så jag säger inte att det inte kan finnas andar som inte är så kanske trevliga att göra med. Mm. Men vi kan välja hur vi handskas med det. Vad vi bjuder in och hur vi samarbetar med den kraften.
Precis, det är ju när vi pratar om universum och energier så är det ju ändå så att det är ju attraktionslagen som styr.
Eller hur?
Så att den här nyfikenheten kanske på, som jag egentligen mer skulle kalla den demoner eller onda andan är obalanserade energier. För det tror jag att det finns. För universum består av två energier och det är yin och yang.
Exakt.
Så att säga. Så att jag ser det mer som balanserad energi och obalanserad energi.
Ja.
Som finns ute i universum. Och vi kan komma i kontakt med den här obalanserade energin. Så att om vi är nyfikna på den obalanserade energin. För det ska man veta att den är ju ganska powerful.
Oh ja.
Den är stark. Så vi öppnar upp för den genom vår egen nyfikenhet, att vi bjuder in den här i tanken. Då attraherar vi ju den energin. Som jag ser det, två energier. Det är ju den positiva, den negativa. Yin och yang, vitt och svart, plus och minus. Och det är ju för att vi måste ha balans, så att säga. Det är inte så att någon gör någonting av ren ondska, utan det är olika energier bara.
Mm.
Och det ser vi ju också på jorden, att vi har två olika energier, fast... Vad som behövs är ju att det ska vara balanserat. Att vi använder oss faktiskt utav både yin och yang.
Mm.
För att om vi bara, om vi säger den här kvinnliga, ljusa, positiva energin. Den är ju kärleksfull, omtänksam. Den kan ju faktiskt vara så att den till och med blir martyrskap. Jag gör så mycket för alla andra.
Oh ja.
Den är ju passiv. Mm. Till skillnad mot den andra energin som yang, som är aktiv, mer aggressiv. Och där har vi också agerande, det kraftfulla. Där har vi också egot då, om vi i den andra energin har mer medkänsla. Var för sig så är det ju så att de här är helt obalanserade.
Mm.
För att den som sitter och gråter framför tvn för att barn svälter i Afrika gör ju ändå ingen lycklig.
Nej, vi gör inget åt saken heller.
Utan man kan ju se, man kan handfalla helt åt den typen av energi. Men
den agerar ju inte.
Nej.
Utan den är passiv. Och sen har vi den andra energin då som är utagerande, ego. Mm-hmm. Och tillsammans de här, då kan vi ju få både kraften och ha medkännande. Men om vi hänger oss för mycket åt en av energin så kan vi antingen bli passiva eller för egoistiska.
Och försöka att få en människa att förstå, som nu, som du säger, är väldigt nyfiken på det här och bjuder verkligen in det. Och de vill inte höra mig säga då att det är du som bestämmer. Du kan stänga av det här när du vill. Ja, men jag har besök på nätet, jag kan inte sova. Och det händer det och det händer det. Ja, men det är du som kan säga ifrån, ingen annan. Och de vill inte höra det.
När man blir rädd, då blir man ju också fokuserad på den energin man är rädd för. Så det är ju inte så att jag vill ha den här energin. Men man oroar sig och man tänker på det. Och man kanske oroar sig när man går och lägger sig. Jag vill inte ha den här erfarenheten. Och så är man väldigt fokuserad, vilket gör att den energin dras som en magnet.
Ja, det är som min vän Iris sa många gånger, rädslan, det är den som skapar demonerna.
Ja, precis.
Sen finns det, som du säger, en obalanserad energi ibland, och man kan möta sånt som, ja, men där det inte är harmoni på grund av kanske då att det finns en själ som inte har en fysisk kropp, som inte riktigt har kommit i balans och förstått hur ska jag nu göra upp med saker och ting som hände medan jag var i livet, till exempel. Mm. Och den kraften är väldigt stark, och sen får vi in den och det ena ger det andra, och sen till sist så blir det så att de får kraft, den obalanserade energin, av rädslan. Men det är inte en energi som de tillsammans då kan använda för att balansera. Nej. Utan det blir mer och mer obalans istället.
För universum i sig lägger liksom ingen värdering i ont eller gott på det sättet. Utan vi kan, det är ju våra sätt att mäta saker och ting. Om inget ont fanns så skulle vi ju heller inte kunna veta att någonting var gott.
Nej.
Det är ju så, utan det där är ju liksom balansen på, för att vi ska liksom se. Sen kan vi bestämma oss var på skalan vi vill befinna oss.
Mm.
Så att, och det är klart, har man hamnat i en situation där man har börjat attrahera någonting, så kanske man behöver lära sig att tänka lite annorlunda eller förhålla sig annorlunda för att släppa det där. Men som du säger, framförallt att veta att det finns, att man kan göra valet, bara den vetskapen, för bara där kan man börja förändra saker. En sak som jag tycker man ska reflektera över också när det kommer till demoner. Om man tror på Gud, så kan jag tycka att då respekterar jag om man tror på djävulen.
Mm.
För det hör ihop med den tron. Men om man inte tror på Gud, då kan inte jag förstå hur man ska kunna tro på djävulen.
Nej,
för han har ju ingen egen tro. Utan inom den religionen,
de är
motpolerna till varandra. Så att där måste man ju tänka efter att om inte djävulen finns det då demoner? Är det liksom inte något andra ord vi borde leta efter?
Jag tycker det definitivt. Hela? Men sen är det väldigt många unga som har kommit till mig när de har sen blivit lite äldre, som har startat sin mediala nyfikenhet med typ anden i glaset.
Mm.
Och så då frågar de då naturligtvis, när man då säger att berätta om det här, du kan själv säga ifrån vilken form av energi vill du samarbeta med och så vidare. Men vad var det då som hände när jag flög tvärs igenom rummet och glaset sprack i en miljon delar och alltihop där? Och jag säger att där byggs det ju dels upp en kraftfull energi med de som gör det här.
Ja.
Och sen då i samråd med de här dimensionerna som har olika nivåer.
Precis.
På kunskap och var de befinner sig i balansvågen.
Mm.
Så kan man alltså dra igång krafter som är ganska kraftfulla.
Mm.
Men det som jag har sett då, flera stycken, de har ju fått alltså mer eller mindre panikångest en del. Mm. Efteråt, för att de blir så okontrollerat rädda. Och där behöver man ju då förklara. Hur kan man förhålla sig till det här? När det händer som man inte kan förklara och som sen skrämmer vettigt ur en.
Ja.
Så att man kommer bort från rädslan.
Min erfarenhet, just när det kommer till det här med anden i glaset. För det började jag med också som ung, som väldigt många andra. Och jag ska säga så här. Någonstans var det min inkörsport, för att det öppnade upp en nyfikenhet. Så jag kan varken säga egentligen att man inte ska göra eller att man ska göra. För att jag tycker sökandet är väldigt svårt att bestämma för människor hur det ska se ut. För mig, även om jag
faktiskt... ska inte bestämmas av någon.
Även fast jag faktiskt hade en jobbig upplevelse som gjorde att jag slutade. Så idag så kan jag ändå inte se det som en dålig erfarenhet.
Nej.
Men jag lärde mig någonting av det som jag ändå tyckte var viktigt i det hela. Min erfarenhet är att man är i kontakt med energier som inte har så stor kunskap. De är inte speciellt högt uppe. Det är nästan som att komma i kontakt med
busiga barn.
Ja,
eller
precis. Att det är det. Och deras vilja ligger mycket i att säga saker som får oss att stanna kvar hos dem.
Mm.
Så att säga. Så att de är i någon slags gränsland, tror jag, innan det finns en högre förståelse. Och för mig är inte jag säker på att det alls har med bortgångna människor att göra eller någonting sånt. Utan jag tror att det finns så mycket vi kan kommunicera med energier.
Med energier, ja.
Det måste inte vara människa eller djur. Det finns så mycket mer än vad vi är medvetna om. Men jag tror också, precis som när det knackar i väggar eller det spökar eller det är lite läskigt eller anden i glas eller vad det är. Naturligtvis finns också de här sakerna, för det första för att det existerar, men för det andra också, hur skulle vi förstå att det fanns om det aldrig hände någonting?
Vad ska de göra? Vad ska de göra för att göra sig hörda?
Ja, då skulle vi gå omkring på den här jorden och ingen skulle liksom ha några upplevelser.
Nej.
För ofta är det ju de här grejerna som kanske skrämmer oss eller som vi upptäcker, som på något sätt öppnar våra ögon.
Mm. Jag minns ju när jag var liten hur fascinerad jag var över att min norrländska mormor då, när hon berättade om när morfar skulle bygga laggården och det fick inte byggas på ett visst ställe, sa mormor, för att det gick inte, det var små folkets kullar.
Ja.
Och sen byggdes det där i alla fall och mjölkkanner vältes och hästarnas och kossernas svansar flätades och knöts ihop. Uh-huh. Och en det ena en det andra hände, och det här var inte något som berättades som en saga för oss, utan det här berättades som dagsens sanning. Mm. Och jag menar, de här som nu påstår och säger att så här många dimensioner finns det, det finns de här och de här väsena. Jag säger, vi är människor och vi har våra filter som vi började med att säga.
Precis.
Och vi kan väl ändå konstatera att vi vet inte allt.
Nej.
Som finns i vårt universum. Det vore förmätet att säga att vi vet eller vi vet inte. Vi kan säga att men förr kallade de den här lite busiga energin, som också kunde vara ganska tuff, den kallar man för småfolk. Mm. En del gör det fortfarande. Ja. En del kallar det för andra energier. Det vi behöver veta, det är väl ungefär det som du säger. Ja. Att känna igen, är det här en balanserad energi som jag vill leka med?
Mm.
Eller vill jag det inte? Utan jag kan bestämma. För i fortsättningen av den här diskussionen vore det ju kul att ta upp olika såna här saker.
Mm.
Men att ni som lyssnar då verkligen känner att då kan jag fortsätta min nyfikna färd.
Precis.
Som du sa, var och en gör den på sitt sätt. Men jag behöver inte vara rädd. För det är ingenting som skadar mig. Andevärlden är inte farlig. Och det är den största myten jag vill ta koll på. För det är rädsla, det är inre demoner.
Ja.
Det kan vara traumatiska händelser som har hänt när man var liten, som gör att man får upplevelser som liknar som andliga, men det kan vara jättejobbiga saker som kommer upp på helt andra sätt.
Har du själv varit i kontakt med något som skulle kunna uppfattas som demoner? Har du haft någon sån upplevelse?
Ja, faktiskt. Det var en riktig test. Det här är många år sedan och jag hade planer på att tillsammans med ett gäng fantastiska kvinnor starta ett center på ett gammalt mentalsjukhus.
Mm.
Där vi skulle kunna hjälpa och stötta människor som var på vägen i väggen och erbjuda olika terapier och så vidare.
Mm.
Det visade sig att hälften av dem som skulle starta upp var utbrända, så det gick inte så bra. Men jag flyttade dit på halvtid och hyrde ett litet hus på landet utanför Västervik.
Mm.
Och jag gjorde ordning väldigt trevligt där och bodde varannan vecka med min familj hemma utanför Eskilstuna och varannan vecka där. Och efter bara ett litet tag så började jag känna att det var en väldigt märklig energi. Och en kväll blåste det lite grann ute, så att när dörrarna började slå och lamporna, små lamporna jag hade i alla fönster, började blinka, så trodde jag först att att det var blåsten.
Mm.
Men det visade sig att det här blev bara värre och värre. Till sist fick jag knyta ihop dörrarna för att inte de skulle stå och slå. Jag drog ut kontakterna till alla små lamporna och stod och blinkade ändå. Det var liksom helt. Och då hade jag hunnit bli rädd.
Mm.
Alltså jag kunde inte, och då kunde inte jag kommunicera med det här, vad det nu var. Och hela den natten var som en mardröm. Jag satt på kudden och höll om knäna och bara hoppades att natten skulle vara över. Och det var galet det som hände i huset.
Mm.
Så dagen efter åkte jag in till Västervik och jobbade och gjorde det jag skulle. Och så ringde jag hem till min man, för jag skulle åka hem den dagen. Mm. Och så sa jag att jag måste stanna en natt till, för gör jag inte det, då kommer inte jag sätta min fot här igen. Så jag gjorde det och den här natten var jag förberedd. Så att jag verkligen gjorde så här som jag tycker är egentligen helt onödiga. Men det var för att stärka upp mig själv. Ta fram lite kristaller, tända ljus.
Skaffa sig ritualer.
Lite ritual för att bygga upp min styrka. Han visade mig bilder, barn som var klädda som jag kunde då tänka mig 20-30-talet där någonstans. Med tanke på de kläderna han visade. Och hur han tog små barn, tog dem för munnen och drog iväg med dem. Och sen behövde inte jag se mer än så. Nej. Men han fick berätta sin historia och efter det så var han helt nöjd med att kunna gå dit han ville gå. Och det är mycket diskussioner i den mediala världen. En del säger att nej, det finns inga som stannar kvar, det finns inga som dröjer sig kvar. Alla går direkt in i ljuset och så vidare. Och det där kan vi diskutera som sagt till döddagar, vi har olika uppfattningar. Det jag säger när jag har upplevt, det var den så att säga intensivaste jag upplevt. Sen har det varit andra saker som jag har varit med om. Men gemensamt för allihopa det är det att men de vill komma tillbaka för att berätta sin historia. Mm. När de inte känner sig färdiga med det som har varit. Så det jag ser det som, det är att när det är stökigt och rörigt, vilket har hänt flera gånger, absolut. Mm. Då är det någonting som behöver kommuniceras. Mm. Ungefär som en trotsig unge. Mm. Det är någonting de försöker säga när de skriker och härjar.
Men det är också att om inte, alltså jag tror att det ligger mycket i att de vill lära oss någonting. Alltså det är inte bara att det är inte bara att de kommer för att de är så mycket ego i sina egna grejer att de måste få göra någonting för att avsluta eller vad det nu kan vara. Utan jag tror att det också ligger lärdom till oss i detta. Vi sitter och pratar om den här upplevelsen nu. Vi ser inte alltid hela perspektivet vad det är de vill undervisa oss i. De kanske vill undervisa oss i hur energier fungerar.
Det här var det mest lärorika jag har med om.
Hur det kan se ut och hur energiminnen funkar och hur vi kan komma i kontakt och vilken information vi faktiskt kan få. Men så att jag tror att man ibland ska försöka lyfta blicken, se ur ett större perspektiv att måste vi ha så exakta svar, nu vet jag varför och nu så här att vi måste ha svar. Varför inte bara höja blicken och låta dem komma och berätta sin historia, vad det nu månne var och vara tacksam för det.
Ja men exakt.
Att de kom till mig.
Det du nämner nu tycker jag är otroligt viktigt att det finns ju för min del och jag vet att du är likadan, en otrolig fascination i just det faktum att vi vet inte allting. Jag har inte ambitionen att förstå och veta allting. Och ibland är det som du säger, då får man upplevelser och då kan man bara glädja sig åt att det här var en intensiv upplevelse. Jag förstår inte alla facetterna, det kommer jag säkert att göra, men det här vill jag fortsätta undersöka.
Ja. Jag ska säga sen när min exman gick bort, det har jag berättat i en annan podd med oss tror jag, pratade om det, att jag kände av innan han gick bort. Nu förstod jag inte riktigt att det var han som gick bort och de ger oss inte riktigt saker vi inte kan klara av på det sättet. Nej. Utan jag kände ju då av i mitt hjärtchakra och han fick hjärtinfarkt 3 dagar senare. Jag kände av i 3 dagar. När det hade hänt, då tackade jag dem där uppe för att jag fick känna av, för jag tyckte ändå det var en häftig upplevelse utöver att det var tragiskt, det är ju naturligtvis, men att jag kände av, det fanns ju egentligen inget egentligt syfte med det förutom att de talade om för mig, Vivi, du har möjligheten att känna av vad som faktiskt är på gång, är det inte häftigt ändå? Jo, tack, sa jag. Jag är tacksam
visst är det
för
magiskt.
Att jag kände av.
Min pappa, man kan se det så.
Ja, min pappa gick bort här för det är nog ganska exakt 2 veckor sedan. Och när han var sjuk, då frågade min äldsta syster frågade mig så här, Vivi, kände du av någonting? Och då var jag så här, nej. Och sen så kom jag på att visst, för ungefär samma tid som han gick ju inte bort då, utan han gick bort en vecka senare, men precis innan han, ungefär samma veva som han åkte in med ambulansen, han var i Spanien då, Så gick jag precis ut och la mig på solstolen och då kände jag så här hur det stod en ängel bakom mig och bara lade händerna på mitt huvud. Och jag blir alltid så här lite orolig när änglar kommer, men jag bortförklarade alltid. Änglar kommer nästan alltid till mig för att tala om för mig att nu händer någonting jobbigt och nu kommer du få healing. Så jag har lite så där, vad ska jag säga, jag kan tycka att det är lite jobbigt med änglar för att de nästan alltid kommer till mig i sådana situationer, för de kom ju också även genom min ex-man. Så då kände jag så här, okej, ni vill bara ge mig lite healing, tänkte jag. Så här, det här är ju inget, och jag liksom så här, nej men det här känns inte som det brukar kännas, tänkte jag, när det är något så här fara och färde. Så jag slog bort det där. Men när jag la på luren och så kom jag på sen att, men gud, de kom ju för att tala om det. Och då kände jag också, fan vad häftigt.
Ja. Det är ju fantastiskt hur energi funkar.
Jag kan inte göra någonting åt det, för det är inte därför de kommer. Det är ju en gåva.
Ja, men det är ju det. Och jag menar, det är ju också någonting som jag får frågan ofta. För en del människor, det är ju samma sak som vi pratar om, att en del människor blir rädda för ja, de här olika energierna. Så är det en del människor som säger att de har nästan ångest och går omkring och olyckliga för att de får varsel hela tiden och de känner på sig ditt och datten. Och jag vill säga att det är samma sak med det. Vill man inte ha det här? Jag håller med dig. Jag tycker att det är väldigt bra, för jag vet, nu behöver jag förbereda mig för någonting. Precis. Det är inte alltid jag vet alls vad det är. Men
om man inte... bank också, precis, som medium.
Ja, men vill man inte ha de här varslen så kan man säga ifrån. Mm. Men i tidigt stadium så sa jag ifrån, för det ringde folk i tid och otid när det var en tidningsartikel om mig. Och ville att jag skulle leta reda på prylar. Och jag sa att nej, jag har ingen saklighet här medium. Ta bort det. Jag vill inte. Nu hittar jag inte ens mina egna saker. Det kanske jag sa förra gången. Men det här är samma sak med det här. Att vill man inte ha de här föraningarna. Om man tycker att man går omkring och mår olustigt av det. Då kan man be om nej, det vill jag inte ha. Men både med onda andra demoner och varsel och vad det än är. Så måste man veta det, att det här måste vara likadant som när man pratar med den här trotsiga ungen. Ja. Man måste vara bestämd. Man kan inte säga med sin mun, jag vill inte det här, jag vill inte att ni kommer till mig på nätterna. Och sen säger man med sin andra del, den här som inte pratar högt. Och jag tycker det här är lite häftigt, jag vill nog inte. Nej, men jag tror inte att jag har makt över det här.
Nej.
Man måste veta att så här vill jag ha det.
Precis, man måste vara tydlig, för att det är inte våra ord de lyssnar på, det är vår intention. Vad är det vi känner, vad är det vi egentligen tänker? Det är väldigt viktigt att själv ta ansvar för sin egen energi, för att veta vilken energi man drar till sig, helt enkelt.
Ja, definitivt.
Och jag ska berätta så här, för flera år sedan hos en kvinna som heter Mia. Hon berättade att när hon började lära sig kanalisera så tyckte hon det var spännande, så gick hon och la sig på kvällen, och då sa hon så här, att i natt får ni vara, ni som vill komma till mig, jag är öppen. Och hon hade ju en helvetisk natt, såklart. Alla möjliga energier drogs ut till henne, så att det var ju jättejobbigt. Oj. Så det lärde ju henne en läxa.
Mm-hmm.
Men det var ju ingenting hon dog av.
Nej.
Men det var tvärtom en nyttig erfarenhet för henne. Så att man ska vara försiktig med att tala om vad som är dåligt och vad som är bra när det kommer till vår erfarenhetsbank.
Ja.
För att det är väldigt mycket jobbiga saker som är ju det kanske som har lärt oss någonting mest ibland.
Ja.
Så att det kan även se ut så när det kommer till sin mediala utveckling. Där ska man ju också fundera på, vill jag inte känna av eller vill jag ha kontroll? Men som sagt, det är en annan podd också. Och vi har pratat om det lite och vi kanske kan återkomma till det.
Det är otroligt intressant, ja, hemskt gärna.
Precis. Ja, när det kommer till anden i glaset som vi pratade om så hade jag faktiskt själv en obehaglig upplevelse. För första ska jag säga att hela upplevelsen var jätteknasig.
Mm.
För att det var så här, vi hade ju den anden på glaset och det kom hem kompisar och vi höll på. Och det här, den for ju ut över golvet. Den höll sig ju inte ens på pappret och sådär. Vad vi upptäckte efter ett tag var ju att allting var ju bara lögner. Efter ett tag så upptäcker man ju att saker och ting inte slår in och sånt där som de
precis
sagt. Så att de är väldigt så här luriga. Och det är liksom, de fick ju oss att bli besatta.
Mm.
Vi bara hem efter jobbet. Jag började jobba när jag var 16, så hem efter jobbet, och vi höll på. Så man insåg att man var så lurad och manipulerad, då var det väldigt obehagligt. Men det sista var att jag bodde tillsammans med en kompis, vi bodde grannar med en familj som, ja, de visste ju att vi höll på med det här andliga. Och vi sitter i vardagsrummet, och det är en lång hall, och rakt ut från vardagsrummet, lång hall ända ut till ytterdörren, och där hade vi en loftbalkong och de bodde i dörren bredvid. Och yngsta sonen i den familjen, han gick i 9:e klass.
Mm.
Han tyckte det var liksom, han var nyfiken när vi höll på.
Mm.
Så att, och sen var det en dag då det ringde på dörren och ville komma in, och jag bara, men vi sitter och håller på med anden i glaset. Och då var han har ju varit inne hos oss innan, men då var han lite så här försiktig och okej, sa han. Och då gick han och så ställde han sig bara i kortändan vid vårat bord. Så att han hade hela långa korridoren bara rakt ut. Och där stod han och sätter igång. Och då ser vi hur han börjar svaja, killen.
Mm.
Så vi släpper ju allt bara. Och, liksom, och då börjar han ska gå ut ur vardagsrummet, ut i hallen för att ta sig ut. Och han kommer ju knappt ut genom dörrposten. Och vi leder ut honom och sen kommer vi ut på loppbalkong och hast eller så störtsura. Det är ingenting sådär som 15-åriga killar gärna gör inför, jag tror vi kanske var 19 år eller någonting, vi tjejer. som höll på. Utan han började, och då sa han så här att det kändes precis som att det var någon som gick rakt igenom mig, sa han. Mm. Så det var ju någon energi som bara var i rummet. Och han gick aldrig mer in i våran lägenhet om vi höll på med det här. Han ringde på dörren, grejerna undan. Ja. Men sen gjorde, strax efter det gjorde jag med grejerna. För det var obehagligt. Mm. Jag kände att jag ville inte ha kvar det hemma. Och när jag flyttade därifrån var det faktiskt skönt. För det kändes som att man hade dragit in obalanserade energier i sitt hem.
Mm, det,
så det ska man också tänka på. Mm. Och inte för att jag var med om någonting sen. Så, men känslan kan vara obehaglig att befinna sig någonstans där man inte vet om vad som finns kvar. Och då skapar rädsla, kan ju skapa demoner, det vet vi ju.
Det är en intressant upplevelse som dyker upp när du berättar det här. Det var inte anden i glaset, men alltså under min tid när jag jobbade som tolk på Ramsbergsgården, så jag träffade otroligt mycket olika människor. Så träffade jag en tjej och vi klickade. Jag tyckte hon var spännande och rolig. Och jag och min exman åkte ner och hälsade på.
Mm.
Och det visade sig, då hade hon en cirkel på kvällen som hon bjöd in oss att vara på. Och cirklar i min värld, det var alltså mina egna cirklar och de med Iris. Det var så mycket kärlek och budskap och så mycket vackert och så. Häftigt på det sättet, men här var det något helt annat. Här låstes dörrarna och det lades plastpåsar under fötterna, eller under stolarna, förlåt. Och sen satte vi igång och sen var det riktigt, alltså de energier som kom in, det påminner om du har sett Ghost.
Mm.
De här slurpiga svarta.
Eller nej, rättare sagt, nej. Jag har skräckfilmer.
Nej, den är söt faktiskt. Ghost är jättesöt.
Jaha, du tänker på film?
Ja, filmer.
Romantiska.
Romantiska, ja. Du vet, när de där kommer in då. Och jag sitter ju häpen med hakan vid knäna någonstans och bara, vad är detta de bjuder in i den här cirkeln?
Mm.
Och så snabbt som ögat kommer jag ihåg, för att när jag började med min andlighet, en av de första sakerna som jag började med var automatisk skrift. Och det var ju en otrolig hjälp för mig, där jag kunde, alltså de förklarade grejer. Och då hade de redan, när jag hade stiftat bekantskap med de här energierna för många par år tidigare, så hade de skrivit, sagt till mig, nynna på din favoritsalm, det är härlig i jorden. Bara du bestämmer dig vilka energier du vill ha i närheten. Så jag lärde mig det här väldigt, väldigt tidigt. Så i den här cirkeln då så sitter jag bara där och nynnar på den här salmen. Och efter ett tag så är ju hon som leder det tvungen att bryta den här cirkeln. Och hon är riktigt upprörd på mig. Kvinnan som sitter bredvid är oerhört tacksam. Och jag var ju otroligt fascinerad efteråt. För jag bara tänkte, ja, så här kan man också göra. Vi åkte därifrån, kan jag säga. Och vi har aldrig återupptagit bekantskapen. Men det påminner lite grann, som du säger, ibland får man se energier, man känner av dem. Mm. Och det är väldigt obehagligt om man blir väldigt klar över, nej, det här vill inte jag vara i närheten av. Så därför säger jag att jag är glad att inte den här podden handlar om att säga lite så här till barnen, klappa dem på huvudet och säga, nej, det finns inga spöken och det där är bara en fantasikompis. Det är inte det vi gör, utan vi försöker förklara och diskutera hur kan vi förhålla oss till de här olika energierna.
Ja.
Och det har varit mitt sätt, att när det har varit någonting som man inte vill vara i närheten av, då bygger jag den vackra energin och så bort. Och är det någon annan som är väldigt stökig och bråkig, då pratar jag med dem tills man når fram och säger, du ska inte hålla på och bråka så här.
Nej. Det här när vi höll på, det måste ha varit 84, tror jag att det faktiskt var. 83-84 någonstans där. Mm. Och då var man ju inte så kunnig. Det fanns ju ingen information på den tiden.
Nej.
Så att, jag menar, hade det varit nu, då kanske jag hade renat rummet efteråt och sådär. Egentligen kanske inte för att jag behövde rena, men för att jag känner att nu har jag renat, nu känner jag mig trygg. För det är ju det här som vi pratar om, att vi kan skapa demoner. Jag skapade någon slags rädsla för lägenheten, bara för att det var en obehaglig upplevelse. Och eftersom jag då inte hade kontroll och visste hur det fungerade, så visste jag inte om jag hade.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Om det var demoner eller onda andar, var de kvar heller, eller inte? Så att, och jag har alltid varit lite mörkrädd av mig dessutom.
Det var ju också innan jag började med det här fruktansvärt
mörkret. Ja, precis.
Får jag tillägga en sak? Ja. Med tanke på att jag tycker det är så viktigt det du säger. Att ja, men jag visste inte, jag hade inte kunskapen.
Nej.
Att man vågar stå för den. När jag, på 80-talet så var det ju en bok som kom som alla läste. Jag tror den hette Gåvan från stjärnorna eller något sånt där. Otroligt spännande bok tyckte man. Och det var ju, alltså det var ju oj 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 så här. Och när jag var på en föreläsning ett år eller två efter den här boken hade kommit, då var det ju, alltså det var inte lika stort det här andliga då.
Nej.
Så att jag menar alla i branschen, alla som var intresserade av sånt här, alla hade läst boken. Och så kommer hon som det handlade om mycket då, inte författaren utan hon, kvinnan i boken, kommer och håller en föreläsning. Och då ställs ju frågan sen när hon har pratat klart, men de där mörkermännen, de där onda männen då. Och då säger hon inför alla oss 150 pers eller vad det var som hade ställt upp där i Eskilstuna och lyssnat på henne. Så säger hon att ja, men det där var utifrån mina begrepp och det jag förstod då.
Precis.
Det här kommer från mina rädslor och det var ett sätt för mig. Och det var så jag tolkade att det här var onda och de förföljde mig. Jag har en helt annan syn på vad som händer nu och den liknar det du sa, den obalanserade energi.
Precis.
Men när man inte har kunskap kan man bli rädd och det kan bli tokiga saker, men då kan man rätta till det så att det blir bra.
Det var ju ingenting som skadade mig, tvärtom så väckte det ju min nyfikenhet att komma vidare.
Ja, ja.
Så för mig var det ändå en positiv upplevelse och det står jag för. Sen finns det väldigt många som inte har positiva upplevelser, som inte kanske ser det som att det har tillfört dem någonting. Det, så kan det mycket väl också vara. Så att, det är därför det är svårt att råda, eftersom vi alla är olika. Min nyfikenhet drev mig dit. Och det var häftigt att bara få det där, wow, det här funkar ju. Det var häftigt, det tyckte jag.
Ja.
Sen att allt annat var helt knasigt.
Men alltså det är ju ett spännande... Alltså,
man behöver ju inte stanna där.
Nej!
Är man i psykisk obalans så kan det här vara någonting som välter en.
Definitivt.
Det där är jättekänsliga saker. Och så länge man själv inte är utbildad inom det området så ska man inte hålla på och råda. Eller, jag får ju, och det får ju du också många gånger, vi får mejl från folk som mår dåligt och ser det kanske som sista utvägen. Eller så kan det vara att man får mejl att mitt barn mår dåligt och den ser massa spöken eller vad det nu var. Och då känner jag så här, ja, det kan ju faktiskt vara rent psykiska problem.
Ja.
Och gör inte så mot dina barn att gå den vägen först. Utan det där är någonting som de ska söka själv den dagen de är mogna för det, om det är så att de ska in på den andliga världen. Inte propsa på barnen någonting och definitivt inte tro att det är någon slags psykoterapi eller att det ska hjälpa dem att få dem bättre. Därför att de kan förlora sig ännu mer om man går och talar om för, jo men det där, aha, du inbillar dig saker, jo men då är det nog spöken, istället för att säga okej, vi kanske behöver titta på detta.
Det kan tippa en människa helt in
Absolut.
I psykos eller någonting.
Absolut.
Så att när jag säger det att någon söker sig vidare med panikångest, så är det verkligen verkligen att understryka
precis.
Det här är inte någonting som ska vara istället för, i så fall i kombination om man märker att det finns något andligt med det hela, men aldrig hålla på med det här när man är i psykisk obalans.
Nej. Och jag skulle säga så här, om någon kommer till mig och säger att de ser demoner, då skulle jag faktiskt troligare tro att det inte står rätt till rent psykiskt än att det faktiskt är en andlig upplevelse. Alltså, det skulle vara min första tanke.
Jag håller verkligen med dig.
Tanke får inte vara att jag skulle behöva börja bortförklara liksom, med andra saker. För är det så, är det andligt, då hittar man sin väg och söka fram till
absolut.
Det. Men det där är ingenting, då ska man inte ge människor massa svar.
Nej.
Utan då måste de vilja söka själva lite grann för att hitta sina svar i det hela, om det är så att man faktiskt står med båda fötterna på jorden. Men det är väldigt sådär försiktigt med att tala om för andra människor hur det ser ut eller hur det är, och förenkla det här med andligheten på många sätt. Utan mår man inte bra så känns det inte riktigt som andevärlden för mig.
Nej, det håller jag verkligen med om.
Sen kommer vi in lite grann på det här, vi är ju häxor. Egentligen, jag är inte så förtjust i det här ordet häxor, för jag tycker att det är en otroligt dålig klang. Men ja, häxor med situationstecken är vi väl. Ja. Och egentligen skulle jag vilja säga, vi har en naturreligion.
Ja, men så
är ju det vi har. Ja. Vi ser sambanden mellan årstidernas skiftningar och naturen och hela den här biten. Så att vara i kontakt med naturen helt enkelt, det är mycket det handlar om. Men häxor är ju någonting som också, när man säger att man gör ritualer och sådär, så kan man ju skrämma folk.
Ja, en del blir livrädda.
Ja, och det där är ju också någonting. Så att nej, det finns ingenting farligt med att ha en naturreligion. Tvärtom är det ganska bra med en religion där vi inte har en gud som vi rättar oss efter.
Det är väldigt vackert tycker jag.
Och sen om man använder sig utav naturreligion då på... som att vara häxa då, säger vi, på ett bra sätt, då vet man att man också går under trefaldighetslagen. Allt ont vi gör får vi tre gånger tillbaka. Allt gott vi gör får vi tre gånger tillbaka. Då börjar man ta ansvar lite för vad man håller på med.
Exaktamente.
Precis, utan när vi jobbar med magi så jobbar vi med attraktionslagen. Det vi fokuserar på, det är det som vi får växa. Fast vi har väldigt effektiva sätt att få det att växa på.
Då kan man ju, alltså, det sitter ju nästan lite grann ihop, eller hur? Det här med vi säger onda andar och demoner och så vidare. Det här med att kan människor sätta inom citationstecken saker på andra. Då tänker jag på en häxa, återigen citationstecken, som använder sin mentala och själsliga kraft till att fokusera, att försöka manipulera andra människor. Och det är ju faktiskt likadant som med de onda andarna då. Att tillåter vi någon att ta vår energi. Tillåter vi energitjuvar, ja, då finns de i vår omgivning. Låter vi inte någon ta vår energi, då hugger de i sten så att säga. För visst finns det människor som använder sin kraft på ett sätt för att kunna få egen vinning på olika sätt eller makt över andra. Och det är upp till oss att lära oss att se skillnaden återigen.
Men det är det, när man pratar om det här, då tycker folk att det är läskigare om någon manipulerar oss på den nivån än om de manipulerar oss i vanliga livet, för då känner vi att vi har mer kontroll. Men det har vi ju inte.
Det har vi inte alls.
Vi har lika dålig kontroll på vilket sätt det än är. Så att jag menar, i universum så ser ju inte de skillnad på vad som pågår. Det är ju energimässigt. All manipulation är ju energimässigt, för vi är ju energigestalter. Så manipulation är ju någonting som pågår hela tiden. Och vi manipulerar väldigt mycket utan att vi ens är medvetna om det. Kanske till och med inte på ett ont sätt, men likväl.
Absolut, jag kan manipulera mina små barnbarn till att göra så som jag vill. Med att säga, liksom, kom ska vi göra det här, det blir jätteroligt. För att de är jättetjuriga och griniga och kinkiga. Och sen när jag lockar dem och tittar på att det har kommit någon liten smultronplanta, då glömmer de bort att vara tjuriga. Det är också en form av manipulation. Så, som du säger, det finns ju hela spektrat. Men det är det där att sluta gå omkring och vara rädd för vad energier i alla olika former kan göra med
Absolut.
Oss.
Absolut. Sen ska man ju veta, när man tänker på just det här med onda andar och så, då kanske man också tänker, vad heter de här med dockorna?
Voodoo.
Alltså, men när vi har kulturer kanske som jobbar på det sättet, då ska man veta att folk är väldigt påverkbara för att de tror på det.
Ja.
Och det är också skapat med demoner. Så att om jag tror att någon kan manipulera mig andligt, då kommer jag upptäcka överallt att människor gör det.
Ja.
Därför helt plötsligt börjar jag leta sådana tecken. Så att det är också vad vi letar och söker efter. Om man ger det ett namn som vi säger en ond ande eller demon, då lämnar man ju också ifrån sig kontrollen. För då är det så här, nu har vi förklaringen och den kan inte jag hjälpa.
Nej.
För det är ju någon där borta som gör det. Men om vi tar bort sådana här namn och ser det som att det är energierna som vi har runt omkring, då har vi ju ett helt annat, då tar vi på oss våran ansvarsdel av det hela
igen,
och då kan vi hantera det.
Ja.
Men att säga att det finns onda andar, då gör vi oss maktlösa.
Ja, men
det
totalt,
är vi ju inte.
Då ger vi upp, nej.
Jo, jag ska berätta en erfarenhet som jag har haft. Men jag ska börja med att säga att jag faktiskt egentligen aldrig har mött onda andar. Jag har ju ändå hållit på länge, men nej, det är ingenting som oroar mig på något sätt. Däremot den anden i glas, en obalanserad energi, det var en obehaglig upplevelse, vi höll på i flera månader med det där. en erfarenhet som, mm. som jag lärde mig någonting utav. Men det är ju för att jag aldrig varit speciellt intresserad. Men jag hade en upplevelse som när jag höll på med, jag har hållit på med det här med naturreligionen då, som häxa väldigt länge. Och jag är väldigt intresserad av energier. Både det här ljusa och mörka. Jag ser, egentligen delar jag inte upp energier. Energier är energier. Mm. Sen så väljer du ju liksom hur du vill interagera med dem och agera och vilka du, vad du bjuder in.
Ja.
Men jag höll på så trillade jag över en bok som hette Mörk magi. Alltså inte svart magi utan mörk magi. Jag kommer hit till en svensk kille som har skrivit den boken. Det var faktiskt ganska intressant så.
Mm.
Och jag min nyfikenhet, för jag kände så här att men jag vill ta reda på lite runt omkring. Men jag känner också ibland behöver man ju också se hela spektrat för att också kunna göra bedömningar och också få lärdomar och hela det. Så att jag kände så här, men jag vill läsa den här boken.
Ja, men jag funkar
och när jag sitter
likadant.
Och läser den här boken, då känner jag hur det kommer, om vi nu kallar dem lite mörkare energier eller obalanserade energin, hur det kommer in i mitt rum. Och jag bara... Mm. Jag bara lyfter blicken så säger jag så här, nej, här har ni ingenting att hämta.
Nej.
Och den bara, puff, så var det bara borta. Varför skulle du slösa energi på mig?
Eller hur? Det var helt ointressant.
Ja, men jag bara kände så här, för det var ju så här, när jag satt med den boken, helt plötsligt så förändrades ju min energi.
Ja,
min energi
vart
ju någon som potentiellt kanske ville bli djävulstyrkare. Mm-hmm. Och då börjar man ju dra åt sig den typen av energi. För det ska man ju veta, en djävulstyrkare, de jobbar ju fullständigt med egoenergin och den är otroligt stark.
Mm.
Det är därför som världen är ju en otrolig obalans, för att det är så många människor som är ego på den här jorden, och då pratar jag liksom inte om vanliga Svensson, för vi är alla lite mans lite ego och sådär, och vi är ju människor, men hela länder, hela styren, den är så obalanserad den här jorden, och det är därför vi känner att det finns så mycket ondska.
Mm.
Men om vi skulle liksom behöva hitta mer balans och vi behöver få in mer ljus i det hela, så är det ju. Så det här får ju styras. Och det är ju precis det som, för att djävulstyrkarna, det är inte så att de sitter och låtsas. De jobbar verkligen med den obalanserande mörka energin.
Mm.
Och det är kraftfullt. Och det är klart att, för är man känslig så är det klart, du känner ju alltid av när du går in i ett rum med någon som är ego, oavsett vad de jobbar med. Om man är högt uppsatt inom någon myndighet, osympatisk, egoistisk, som kanske bara tänker på sina pengar. Det är inte trevligare energi det.
Nej, och jag har sett i de här mediala sammanhangen, eftersom jag ofta har varit alltså där det har varit mycket människor, alltså Ramsbergsskolan är ju bara ett, och sådana kurser och resor och så vidare, där det har varit flera samlade, och där jag har sett verkligen in persona hur en person har utarbetat det här, så att de till och med har kunnat fått då andra att, ja men nu reser sig den här personen, går upp och köper en öl och ställer framför, eller en kopp te eller vad det nu är för någonting. Och när jag ser det här, alltså är det på min kurs, då blir det lite sopa mattan med dem, för jag säger ju ifrån efter ett tag, men den, som du säger, den energin är ju enormt stark. Den kan man verkligen använda sig av, och det behöver man ju känna till.
Ja.
Och du nämnde någonting som jag tycker är fascinerande. Just det här att jag tror inte på att man sätter sig i en liten meditationsbubbla och tänder ljus och säger ljus och kärlek åt alla.
Nej.
Jag tror inte på det. Jag tror att man behöver veta. Precis som jag sa i början här av programmet, så sa jag det att men jag behöver veta här i Stockholm, vad behöver jag inte göra på kvällen om jag är lite halvskraj för de som är drogpåverkade och trasiga och så vidare. Det är verkligen en viktig aspekt i det hela.
När det kommer då till det här, man blir liksom förvirrad och gud, positiv eller negativ energi eller andar eller vad det är nu man vill komma i kontakt med. Som ett rättesnöre när det kommer till vad är gott att komma i kontakt med. Och där kan jag ju känna då till exempel när jag är på mandeln i glaset, vad ville de? De vill ha min uppmärksamhet, de vill att jag ska återkomma, de vill göra mig besatt av att hålla på. Och de talar om för mig att jag var så jäkla fantastisk och bäst, och inte bara mig utan alla andra.
Ja.
Sådär, hela tiden smörja egot. Och när du kommer i kontakt med en energi som jobbar på det viset, då vet du att det är en energi du inte ska jobba med.
Mm.
Dina vägledare, dina guider, änglar, whatever, de är kärleksfulla, och vill du jobba med mig så finns jag här, men du kan välja bort mig.
Mm. Precis.
Och det säger jag ingenting om. De, eller de säger ingenting om det. Utan de bara, ja, men jag ångrar dig så finns jag här.
Ja.
De kräver ingenting av oss.
Nej.
Så det är väldigt lätt att veta skillnaden. Mm. Så man ska inte oroa sig. Och Nej. Är det så att man kommer i kontakt med krävande energi, då bara, stick.
Ja. Och det här har jag ju sett exempel på, att när människor verkligen ger energi till en sån här obalanserad kraft.
Mm.
Och de går in i rädsla, de går in i maktlöshet och offerskap. Ja. Så blir det så att den här kraften får energi utav den här människan då, ja. Eller människorna som reagerar
Absolut.
Så här. För de blir ju sedda.
Ja.
Och det är ju det de vill bli.
Absolut.
Alla energier vill bli accepterade så att säga. Och konfirmerade, jag existerar. Och så blir de starkare och starkare i sin negativa energi. Så att jag menar, det här med att ta bot på rädslan, det är nyckeln till alltihopa.
Ja, men det är ju
och
det.
Då är ju kunskap.
Ja. Så jag tror mycket det här med anden i glaset och vid andra tillfällen, då är vi ju mer i kontakt med den ren negativa energin. Ego-energin har vi kommit i kontakt med, så att säga. Ja. Och den måste vi alltså känna igen när det är den vi har dragit
Precis.
Till oss. Och då, bara, nej tack, jag vill ha en balanserad energi.
Mm.
Därför jag är en entreprenör. Det är du också. Så att vi mediala är mycket mer än bara medium. Vi är mångfacetterade människor. Och jag vill ju naturligtvis ha en balanserad energi. Jag skulle inte säga att jag vill bara komma i kontakt med den ljusa positiva. Utan jag vill ju också ha kraft.
Mm.
För hur ska jag annars kunna agera i mitt liv? Så därför så behöver vi yin och yang. Det är därför symbolen ser ut som den gör.
Den
är ju svart och vit. Och den vita sidan har en liten svart prick i det vita. Och den svarta har en vit prick. Och det innebär att i allt som är vitt finns det också det svarta.
Mm.
I allt det svarta finns det också det vita. Mm. Det är så det ska se ut. När det inte ser ut så, det är då det är far och färde.
Jag tror inte vi blir hela människor om vi förnekar den viktiga aspekten att vi består av båda och. Och yin och yang-tecknet, symbolen, är ju väldigt vacker.
Jag måste ju plocka min drivkraft någonstans ifrån.
Ja, det måste vi.
Och den är ju från egot. Mm. Den delen så att säga. Så den är inte ful.
Nej.
Men vi ska inte bara vara där.
Nej. Visst kan det finnas saker som... Universum är stort.
Mm.
Jag har inte sett någon alien i den verkliga fysiska världen
Nej.
Ännu. Men jag är säker på att de finns. Mm. Att andra existenser, de kanske ser ut... Är annan
Precis.
Energi än vi. Men, och det är väl samma sak med det som de kallar för demoner. Men jag tänker det jag nämnde förut, det här med småfolk och att vi har olika namn på energier som är annorlunda jämfört med vår egen.
Ja.
Vi hade det i huset där jag bodde när jag var gift och barnen växte upp, så hade vi en husvätte. Och det var en lynnig liten historia som var, han var verkligen speciell. Alltså. Och ja, skulle man kunna kalla honom för demon? Jag vet inte, men nej, jag trodde det.
Nej.
För han var i grunden väldigt...
De är busiga, energiandar,
precis.
Eller elementandar.
Men tror inte du också, skulle vi inte ha sprungit på dem någon gång om de finns? Men jag tror att det går att hypa upp energi väldigt mycket.
Alltså om det vore så här, att det fanns demoner på fullaste allvar och att de var väldigt onda. Om man nu tänker på liksom ur universums perspektiv så är ju vi en liten pelljöns alltså. Skulle de inte ha sprängt den här planeten eller någonting sånt? Det känns som att det är väldigt små medel att springa runt här och säga bu och bä. Istället, varför tar de inte till större artilleri liksom, om de vill förgöra oss på något sätt? Det känns som att, jag vet inte, det känns så konstigt. Varför skulle demoner inte göra större åverkan på oss om de faktiskt nu kunde?
Om de var så skadliga och göra så.
Om
de kan göra det på tv-program, då skulle de finnas lite här var.
Och göra
i
verkligen,
vår värld.
Ja, precis. Ja. Då skulle vi läsa om det i tidningar och folk blir ihjälskrämda så att säga. Så att det känns som att det är väldigt så här, liten åverkan.
Om de skulle finnas, de här demonerna, så måste det ju kunna vara så att vi kan säga nej tack till dem. För jag har ju aldrig sett någon. Så
nej,
kan jag uttrycka
precis.
Mig. Sen vore jag väldigt förmäten om jag satt och sa nej, de finns inte.
Nej.
Och jag tycker inte om människor
nej.
Som är tvärsäkra på andevärlden. För vi vet inte allt.
Nej, det är mycket möjligt att de här personerna som är i programmet, de kanske är så öppna så att de drar till sig det här obalanserade energin.
Kan vara möjligt.
Så kan det ju också vara.
Och återigen som vi sa, var och en får välja och känna
exakt.
Själv vad man tror på.
Det här är liksom, vi bara pratar ur våra perspektiv och tänker högt i det hela. Våran erfarenhet. Inför den här inspelningen idag så la jag faktiskt upp på Facebook att vi skulle ha det här ämnet på vår inspelning idag.
Spännande.
Och då fick jag faktiskt, för jag tyckte då att om någon har några frågor så ska vi ta upp det. Nu tror jag nog att vi kanske har pratat om redan vissa utav frågan eller kommit in det, på. Ja. Men jag ska börja med här och se här. Första frågan. Hur kommer det sig att vissa människor alltid tycks råka ut för dessa onda andar medan andra inte ser skymten av dem under hela sitt liv? Jag tror att det är lite det vi har pratat om.
Ja, jag tror det.
Att man faktiskt drar till sig eller inte vet hur man ska hålla det ifrån sig eller stänga av helt enkelt. Att man kanske någonstans är nyfiken eller går omkring och kanske tycker sig lite, man kanske känner sig lite speciell eller så att det finns något, någonstans någon positiv kon i det hela som gör att energin känner, men den vill nog att jag ska vara där.
Ja, jag tror också det, och det självklart är vi nyfikna. När man blir med barn då ser man barnvagnar överallt helt plötsligt. Och det här är, jag var nyfiken på det och man söker efter det och de energierna. När människor berättar någonting, då hör man det man hör.
Precis.
Att ja, men då händer det och då händer det. Då är man inte så benägen. Om man vill leta efter demoner, då vill man inte ha någon naturlig förklaring.
Nej.
Utan då är man ju ute efter det, då söker man efter den informationen.
Precis.
Och ju mer man då får kött på benen, desto mer övertygad blir man. Desto mer är man också energimässigt inne på det här och skrämmer upp sig själv och så vidare.
Precis.
Det var jag tror.
Yes. Och då en annan fråga. Vilka försiktighetsprinciper finns det vid utrensning? Du kan ju berätta lite hur du gör när du renar.
Ja.
Det är lite samma sak egentligen.
Precis. Nu är jag väldigt picky med om vilka jag tackar ja till. För att det har blivit en stört flod av människor som tror att det spökar i huset och så vidare.
Mm.
Men när jag väljer att åka så är det är jag själv som är så att säga redskapet, verktyget för att kunna kommunicera med de som är där. Jag har till exempel åkt ut när det har varit hundar som har mått väldigt, väldigt dåligt och då ömmar mitt hjärta även om jag inte är hundägare. Och det gör mig otroligt glad sen när hundarna sover lugnt och det är fridfullt för dem. Men det är ju jag själv som är det viktigaste. I början av när jag gjorde det här, första gången jag gjorde en rensning eller vad man ska kalla det för, då var vi på semester. Vi kom till ett ställe, det var fullt med nedbrända byggnader ute på landet. Och jag kände ett sånt extremt obehag. Jag använde min automatiska skrift, jag kände att de ville förklara för mig. Då stöttade de mig och sa, ta ditt kristallkluster och håll dig i handen och så går du till huvudbyggnaden, den största, och sen så bara säger du till, ni ska inte vara här och stöka mer. Då hade jag inte gått några mediala kurser.
Nej.
Ingenting, utan, och jag älskar sån kunskap som kommer från en annan källa än människor som säger att så här är det och så här är det inte.
Precis.
För sen har jag fått höra att men det kan inte hänga några kvar, och jag säger, ja, men för mig gjorde det. Det var helt klart så, och då använder jag klustret, annars så är det jag själv. Men jag måste veta när jag åker då att jag är helt med min ryggrad, med min självkänsla med mig. Det är det viktigaste av allt, för att man måste vara bestämd, för är det då lite stökig energi, då behöver man verkligen vara bestämd.
Ja, och jag skulle vilja säga så här, att om man nu har att det spökar hemma till exempel, jag skulle väl rekommendera att man vänder sig till någon professionell, än att vi säger gör så här där hemma, just då, om det faktiskt är jobbiga saker som sker.
Ja.
För att ja, antingen kan man ju med tankens kraft be dem gå, och det kan ju funka så att säga, men det är svårt att rekommendera någon som kanske inte kan och tala om hur de ska göra, för att man behöver nästan vara där för att se eller för att känna in vad det faktiskt är som händer. För som du säger, det är ju inte alltid det handlar om att det är någonting som spökar hemma.
Nej, väldigt, väldigt ofta när man kommer ut så visar det sig att det är ju anhöriga som söker kontakt av olika anledningar. De är angelägna, och eftersom ingen svarar i telefon och inte när de
så
ringer på
heller,
så de gör allting för att försöka komma i kontakt, och de får inget svar, och sen kan ett medium komma och bara tolka det här.
Många gånger kan det ju också handla om ens egna hjärnspöken så att säga, och ibland kan man ju bara behöva rena sitt hem bara för att man själv ska känna att nu har jag kontroll, nu är det lugnt. Men som sagt, då handlar det om sina egna hjärnspöken, sina egna små demoner eller vad det är.
Är det någon som är angelägen att få säga någonting, det kan vara en jobbig situation i det hemmet eller någonting annat, de vill helt enkelt komma till tals.
Ja.
Det är det vanligaste.
Och jag tycker inte nödvändigtvis att man måste be dem gå. För min del så skulle jag bli så tacksam. Bara, åh, vad kul att de är här. Och man, ofta så om de bara får berätta vad de vill. Och så kan man be dem tagga ner lite grann bara. Så kan de få vara kvar. För att jag ser ju dem som rådgivare.
Ja. Alltså, jag blir överlycklig när Iris kommer, för då vet jag verkligen att hon har någonting hon vill snacka om. Och pappan kommer alltid när det är någonting, han vill lugna mig eller har någonting. Alltså, de är så välkomna.
Men som sagt, det där får man känna in själv vad man känner, men inte nödvändigtvis ta bort dem, tycker jag inte.
Nej.
Utan de kan väl få med, de finns ju ändå runt omkring oss.
Det är ju en naturlig kanal vi har allihopa faktiskt.
Och så kanske man ska fråga sig, varför vill de väcka mig?
Ja.
Varför vill de att jag ska upptäcka att jag kan få kontakt?
Ja.
Ser det som en gåva, säger jag.
Definitivt.
Även om alla kanske inte känner så. Men,
det är definitivt en gåva.
Ja, faktiskt. Det är ju något att vara tacksam för. Mm. Jag ska säga att jag är oerhört tacksam att ha fått samarbeta med dem på det sättet. För det är så jag ser. Jag ser det ju inte som en gåva i sig. Alltså det, känslomässig gåva, men det är inte en gåva, det är inte någonting som de har gett mig. Däremot ett förtroende ser jag det som att jag
så
har fått.
Jag också,
och det är väldigt viktigt att försöka leva upp till det här förtroendet för att få behålla det. För det ska man inte heller vara så säker på. För att jag tror, likväl som man får ett förtroende, likväl kan man förlora det. Både där uppe och här nere på jorden. Det vet vi ju hur lätt det kan vara att förlora människors förtroende.
Ja. Och det är ju därför jag känner att det var så roligt att prata om det här idag. För att jag hoppas ju att vi kan inspirera några fler att bli orädda och upptäcka vilken gåva det här är. Vad
att
fantastisk värld.
Ja, jag är så tacksam. Och jag säger, det är ingenting jag vill vara utan.
Nej, du.
Det tillför någonting verkligen i mitt liv. Här har vi en fråga till. Lite klurig. Det jag skulle veta är att när man föds på nytt kan man väl inte få kontakt med anden från personens tidigare liv? Eller hur fungerar det? Undra lite när man lämnar jordelivet, vad händer med anden direkt efter döden och framåt i ljuset? När kommer man dit? Vi börjar med den första då, för hon har skrivit upp två frågor känns det som, va?
Menar hon kanske att om man har dött så kan man inte få kontakt? Hon tänker kanske att om man har inkarnerat igen att man inte kan få kontakt med det tidigare livet eller de som är kvar där då. Det måste vara personerna runt omkring för sig själv.
Ja.
Skulle man få kontakt med sig själv som man var?
Ja, är det det hon menar? Det var en lite klurig fråga.
Man klurig fråga. Ja. Men jag kan säga, jag tycker att Iris Hall gav en väldigt bra, väldigt logisk. Jag tycker andevärlden är väldigt fylld av sunt bondförnuft.
Ja.
Och det här är ett typiskt sånt svar. Ja, men så länge man har länkar till någon här på jorden så inkarnerar man inte. Sen finns det säkert undantag. Sen finns det säkert massor med, vad ska vi säga, olika vägar.
Parallella liv.
Ja, det finns hur mycket som helst. Men alltså, det är väl ganska logiskt att okej, vi gör väl färdigt med de grejerna och det som är ouppklarat och så vidare innan vi går in på nästa fas. För vi har ju, jag tror ju säkert när vi lämnar det här livet att vi har massor med saker som vi ska lära oss och göra och göra en summering. Vad handlar det här livet om och så vidare.
Alltså, jag skulle vilja säga så här, det är väldigt svårt att sitta och säga att man vet att det är si eller så. Men erfarenhetsmässigt måste jag säga att jag har nog aldrig känt att jag har träffat på någon som liksom har födts in som i samma familj en gång till och sådana där saker.
Nej.
Jag tror inte att de gärna rör till det så för oss. Även om faktiskt kanske i princip skulle kunna. För själen tror jag, den är ju varken platsbunden eller fast på det sättet. Så den kan ju vandra och vara på flera ställen samtidigt. Så att säga. Det där är ju sånt som man inte riktigt vet. Inte behöver veta heller tycker jag. Det är egentligen ganska ointressant. Kan jag känna, fast det är ju så olika vad vi känner. Men den dagen vi vet precis allt så tror jag inte att vi kommer återfödas längre.
Nej.
Då behöver vi inte vara här nere, utan för här nere är det ju en lärdomsplats där vi utforskar oss själva.
Och tack och lov, så vill jag ha det ett tag till.
Precis. Så att, men jag tror inte att det är så vanligt att vi liksom håller på och föds om till samma konstellationer och sådana där saker i familjen i samma liv. Ja, en annan fråga här då. Kan onda varelser reinkarnera i både människor och djur? Nu har vi lite tysta här.
Ja,
Man korsar ju inte hur som helst, tror jag. Utan man
återvänder till det. Djursjälar är djursjälar och människosjälar är människosjälar. Punkt slut.
Och då är frågan, varför vi har varit lite tysta är ju, för vi tror ju inte på det här med onda i den. Så vi skulle ju aldrig formulera oss på det sättet.
Jag tror att
själen är ju inte ond.
Nej! Och jag menar, det tror jag är sånt som vi har sett i skräckfilmer. Att en bebis föds och sen när den tittar upp så har den djävulsögon eller getögon eller någonting sånt där. Och så, jag tror att det där tillhör fantasins och filmens värld.
Min erfarenhet är ju så här att när man kan ju, människor som går över till andra sidan, här nere kanske de har varit otroligt elaka, gjort taskiga saker. Men sen så höjer de sig ju. De lämnar ju det här jordiska och sen är plötsligt är de i sitt högre jag, i sin själ. Mm. Då är de medvetna om varför de kanske levde det livet. De sitter inte där uppe och så här, jag vidhåller vid detta, allt jag gjorde där nere var på riktigt, utan då ber de ju oftast om ursäkt.
Ja. De är på sitt rehab som jag ser det. Det är så som de har beskrivit för mig. Att det är som en bearbetningsfas som man kan hamna i när man lämnar livet. Särskilt då man har varit mycket frustrerad och haft mycket problem. Och rehabbar sig själv.
Precis.
Och sen oftast vill de då komma tillbaka för att säga, jag är ledsen.
Ja, precis. Mm. Och, men nej, inte onda varelser.
Nej. Och jag tror heller inte att... Det är ju som att jag tror att tidningar och media överhuvudtaget kan skriva om att en storm är rasande och att det är en galen storm eller någonting sånt där.
Men det är de ju inte heller.
Nej, det är ingenting det är. Nej. Och ett djur tror jag föds. Alltså det är ju inget djur, utan att säga att djurvärlden är grym, den är bara.
Ja.
De äter eller äts, det är så.
Men det är så konstruktionen ser ut.
Men slår man en hund tillräckligt mycket, då blir den ond. Ja, då blir den. Eller ska vi istället säga väldigt trasig.
Precis,
vilket jag egentligen, ska vi summera alltihopa det här med andar och energier. Ja. Så det som inte är så helt, det som är väldigt trasigt, det är väldigt obalanserat och det är inte så trevligt att göra med.
Ja, det behövs inte säga så mycket mer efter det.
Nej.
Amen på den,
säger jag. På den.
Precis. Har onda människor... Nu säger jag ju onda hela tiden eftersom det står så.
Ja, jag förstår.
Men så, med alla förstår det där, onda inom situationstecken. Mm-hmm. Har onda människor skyddsänglar och guider? Tänk att det måste vara jättejobbig mission att göra en seriemördare uppmärksamma och omvända de som är födda onda till exempel. Det här var ju nästan lite... roligt att läsa.
Ja, men
det
faktiskt,
kändes som att den här personen har verkligen funderat.
Den har verkligen funderat. Ja. Och tänkte, tror jag att Hitler hade hela konkarongen, hela Jesusgäng och alla de som var inkarnerade där, de var nog runt omkring. Mm. Det var ju en stor och man skulle ju kunna hoppas att vi hade kunnat lärt oss lite snabbare, men det gjorde vi inte. Men det var en väldigt stor grej som hände där.
Ja.
Och jag tror, min personliga tro, jag har inga bevis för den överhuvudtaget, om vi nu har bevis för något vi har pratat om.
Precis.
Men jag tror definitivt att de har väldigt mycket hjälp med sig när de, för det är ju någonting otroligt trasigt som ska läkas när man blir massmördare.
Mm.
Till exempel, eller pedofil eller något annat vidrigt. Så tror jag att det är en enorm process som den människan går igenom, den själen.
Sen är det ju så här också att vi har ju lite olika karman. Och både du och jag tror vi återföds så här just ner till jorden för att lära oss vissa läxor här.
Mm.
Och då finns det ju också många lärare som vi kanske ser som onda för att de hjälper oss med en viss läxa. Min mamma till exempel som gick bort här ganska nyligen var ju väldigt gravt psykiskt sjuk i stort sett hela sitt liv.
Ja.
Vilket gav oss oerhört jobbig barndom och mycket med det. Men jag ser ju henne att hon var ju ändå min läromästare. För tydligen var det ju, och det förstår jag idag vad jag ska ha lärt mig genom att jag hade henne här. Så att man får ibland lyfta sin blick och kanske inte döma allting. Mm. Utan att ibland är vissa saker bara därför att någonting annat ska ske. Om man nu drar en sån parallell som, vad hade Hitler, en sån man till exempel, här att göra? Så kanske det handlar, jag ska inte säga att det är så, utan bara slänger in en tanke att han kanske var en generationsläromästare.
Mm.
Han kanske skulle lära människorna någonting. Frågan är om vi lärde oss. Är människor så lättlärda? Det är frågan. Så att det finns någonting i... Och det har vi ju det här med onda och goda. Hur skulle den här planeten fungera? Kanske med bara en energi.
Mm.
När hela universum kräver två energier.
Mm. Och det är ju rätt fascinerande, just Hitler var ju faktiskt en människa som var ett otroligt intresserad av alkemi och det magiska.
Mm. Man kan ju tänka på de här frågorna ungefär lika mycket som hur stort är universum. Man kan ju nästan bli lite småknasig.
Ja,
det här när man tittar på vad är det egentligen som sker och varför finns det verkligen en mening i allt det här? Och jag vidhåller nog att det finns en mening. Mm. Sen kan inte jag alltid förklara meningen i det, men jag tror inte saker riktigt är meningslösa.
Nej, det tror inte jag heller.
Om vi inte gör det meningslösa, klart. Så att
nej,
det kan
och jag tänker något intressant i den här frågan är ju också...
Men jag kanske inte, om jag inte ser hela perspektivet, då är inte jag alltid den som heller kan bedöma eller döma.
Nej.
För vi ser det från vårt jordliga perspektiv, vi ser det inte från universums perspektiv.
Nej, men precis. Det jag skulle bara vilja tillägga det. Jag tror att en människa då som är seriemördare som nämns i frågan, så jag tror att de har väldigt svårt att ta till sig någon andlig kärleksfull energi eftersom de är så obalanserade och trasiga individer.
Absolut.
Men jag tror definitivt att stödet är verkligen där. Då försöker de balanserande goda energin eller vad vi ska kalla för att försöka få kontakt.
Absolut.
Så jag tror de har ett riktigt team med sig.
Sen är det så här, vi har ju en himla massa val här nere och jag tror nog att sådana här människor som verkligen kategoriseras som onda på planeten, Hitler och alla de här med dem, de kanske tog på sig en väldigt stor karma-aspekt eller stor läxa som de skulle lära här nere. Ja. De fick vissa vägar de skulle gå eller ta sig till. Jag brukar se det som att livet är förutbestämt men inte till fullo, utan vi får vissa punkter, vi ska möta vissa människor, vi ska skaffa oss vissa erfarenheter. Mm-hmm. Ja, men för mig, den mannen jag träffat, jag skulle ha de föräldrarna jag har, jag kanske skulle flytta till olika ställen, jag kanske skulle utveckla medialitet, men hur jag tar mig mellan de här punkterna, det är min väg.
Precis.
Och då kan jag ju, när jag tar mig från punkt A till punkt B, så kan jag ju höja mig eller sänka mig. Jag kommer komma till samma punkt. Mm. Men hur kommer jag fram till den här punkten och hur går jag vidare till nästa punkt? Mm. Så där kan man ju bara sänka sig. Mm. Men man har ändå samma livsresa så att säga. Mm. Och det är ju där som våran utveckling ligger. Det är där vår utmaning. Och en del klarar inte alltid att höja sig från A till B, från B till C och höja sig hela vägen. Mm. Och ibland så höjer vi oss kanske bara på vissa, men i slutresultatet kanske blir att vi har höjt oss.
Ja,
jag tror att en sån snubbe som Hitler, han misslyckas ganska kapitalt genom att ta sig från punkt A till B. För han kanske skulle ha blivit, han skulle kanske ha drivit Tyskland, fast på ett annat sätt.
Mm-hmm.
Jag tror att det finns många alternativ.
Det finns mycket alternativ hela tiden.
Han hade kunnat bli någon som världen hade sett som en stor man.
Mm.
En god man eller en ond man, beroende på vilka vägval han gjorde mellan punkt A till B, punkt C. Så han tog ju på sig en oerhörd läxa. Ja.
Det är ungefär som med människor. Jag tycker man ofta kan jämföra andevärlden med den mänskliga världen. Vill inte en människa ha hjälp så spelar det en roll mycket vi ägnar av tid och ord och energi åt.
Men de finns ju kvar. De finns ju där runt oss. För det är som hon skrev, det är deras mission i det livet att vara runt den här personen så att säga, och bistå den om den lyssnar eller inte. Men det finns nog väldigt många människor som har valt att inte lyssna och kanske valt att gå in i andra krafter. Egot.
Ja.
Och det överröstar ju allt annat tyvärr.
Det gör ju
det. Det är ju så starkt. Ja, Eleanor, det var ju sista frågan. Det här var ju helt...
Ja, det här är så fascinerande ämne. Vi skulle kunna som vanligt prata hur länge som helst.
Vi återkommer.
Yes.
Ja. Du ska jättetacka, Eleanor. Det är verkligen inspirerande att träffa dig. Och roligt framförallt, tycker
jag. Ja, jag kan bara hålla med.
Ja, det var allt för idag. Och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.
Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.
Vi önskar dig en härlig dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.